Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsras av Agrolkortet. Kortet för dig som gillar rabatter. Agrolkortet ger dig bland annat rabatter på OKQ8, Prime och Statoil. Vi tycker det är Sveriges bondförnuftigaste kort, men vi vill inte vara påstridiga, bara plantera en tanke. Läs mer och ansök på agrolkortet.se.
Det är den 7 januari 2005. Ett kraftigt lågtryck har bildats på Nordsjön utanför den skotska östkusten. SMHI utfärdar en klass 2-varning. Klass 3-varning finns ännu inte. Det som kommer att hända det kommande dygnet ska sätta djupa spår i den svenska skogsiga själen för lång tid framöver. På bara några timmar faller en hel årsavverkning. Det här är Lantbrukspoddens Gudrun special. Och du hör mig, Anna Nilsson.
Och du hör mig, Camilla Olsson. Och det här är några av de drabbade skogsägarna som du kommer få höra i det här avsnittet.
Jag trodde ju inte att det här hade inträffat, utan man var som i någon dröm.
Jag såg ju hur eländigt det var överallt ju.
Det var ju blåst som man inte hade varit van vid tidigare. Det var ju inte så att det hade lagt sig ner, utan det hade ju blåst av.
Vidden av vad det verkligen var, det fick jag ju inte, det tog ju många dagar att uppfatta.
Ja, det är 10 år sedan som Gudrun drog in över Sverige. Och vad minns du av det som hände, Anna?
Det jag kom ihåg då från 2005, det var ju att det känns som att Sverige var helt lamslaget efter tsunamin. Och att allt fokus var på det, och jag hade suttit och varit helt klistrad vid TV-apparaten under mellandagarna, och även om jag befann mig då nere i Småland så var det inget som jag minns att det var någon som snackade om någon storm eller att det skulle vara någon fara. Och sen åkte jag faktiskt upp bara någon dag innan stormen drog igång, så åkte jag tåg upp till Uppsala. Och det var väl en av de sista avgångarna som gick. För sen så var det väl ungefär över 4000 avgångar som ställdes in då i det här kaoset som blev. Och det var så surrealistiskt att sitta sen i Uppsala och följa den här katastrofen som har drabbat Småland där jag, liksom, där jag uppväxt. Och det var en väldigt märklig känsla. Hur var det för dig, Camilla?
Lite hårdraget så skulle jag vilja dela in landet i 2 delar. De som påverkades och berördes väldigt hårt av Gudrun och de som inte gjorde det. Och lite hårdraget då, som jag sa, så tillhörde jag den andra halvan. De som inte berördes så hårt av det. Jag bodde i en lägenhet utanför Stockholm. Jag satt i tryggt förvar, med andra ord. Jag påverkades överhuvudtaget inte av att folk var strömlösa, över att de hade förlorat stor del av sin försörjning. För mig var tsunamin i väldigt nära minne, eftersom en nära släkting skulle åka till Thailand precis när det efter det hade hänt. Så det var det som fortfarande dominerade min världsbild då. Men såklart så följde jag ju också nyhetssändningarna, och några år senare, jag tror ungefär 1,5-2 år senare, så åkte jag i södra Sverige runt ställena där det här hade inträffat. Och det var nog först då som jag insåg faktiskt vad det var som hade hänt. För det är nog först när man ser de här stora tomma ytorna där det skulle ha stått skog som det blev så verkligt.
Mm. Ja, verkligen. Jag minns också liksom första gången att komma tillbaka och se den här förödelsen. Att det var då 75 miljoner kubikmeter skog som vältes under den här stormnatten till den 9 januari.
Ja, och Gudrun kom ju att påverka så otroligt många. Och hela det här avsnittet ägnar vi åt det här. Det känns som en viktig minnesstund nästan, kan man säga. Och det har ju också rests nu i samband med 10-årsminnet, så har det ju rest en sten i Unnaryd till minne av den här fruktansvärda stormen som fick konsekvenser. Och vi kommer ju då prata med drabbade skogsägare och också med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som ändå är den myndigheten som liksom ska samordna och se till att saker upprätthålls och har någon slags övergripande ansvar på ett sätt, kan man säga.
Vid sjutiden på lördagen den 8 januari så når orkanen toppnoteringen 42 meter per sekund på Hanö utanför Sölvesborg i Blekinge. Gränsen för orkanstyrka går vid 32,7 meter per sekund. Under kvällen och natten blockeras vägar, familjer stängs inne och kraftledningar blåser ner i trakterna kring Varberg, Markaryd, Lessebo, Hylte och Alvesta bland annat. Lars-Ove Johansson, lantbrukare och skogsägare i Lagan och numera ordförande i LRF Sydost, ska på söndagmorgonen träffa sina gruppledare i LRF stödgrupper. Bara ett fåtal dök upp. De andra kunde inte ens ta sig dit. Så här berättar han om arbetet efter Gudrun.
Först och störst tog jag ju på mig skogsutrustningen naturligtvis som jag skulle, motorsåg och allt vad det var jag plockade in i bilen. Men det visade sig sen att jag behövde aldrig använda det, för jag hann helt enkelt inte ut. Jag hade fullt upp med mina gubbar då. Men när jag kom ner på morgonen då så hade jag ju bestämt med ganska många utav mina gruppledare då att vi skulle träffas där nere klockan 7. Men där kom bara ett fåtal. De kom helt enkelt inte ner till stationen. Och sen lite senare så gick ju då mobilen, gick inte att ringa på den heller, så det var jättejobbigt.
Det var väldigt korta dagar där i början på januari. Det är mörkt länge på morgonen och det blir mörkt tidigt på kvällen. Hur kunde ni jobba?
För min egen del så försökte jag göra laggorn hemma då innan jag gav mig iväg. Och sen försökte jag vara där nere klockan 7, för då skulle vi träffas de som skulle ut på ledningarna då. Det blev ju fler och fler som kom ner då allt eftersom, när de hann med och när de hade kunnat röjta upp sina vägar. Och sen fick jag ju försöka och fixa nytt folk helt enkelt, och det gjorde ju de andra gruppledarna också. Vi plockade ju in de som kunde motorsåg och de kunde köra motorsåg och de som ville hjälpa till egentligen. Så vi var säkert över 150 då ett tag när vi var som mest.
När man kom ner hit och åkte här, så när man körde på de här mindre vägarna, så var det var ju som att köra i tunnlar skulle jag vilja beskriva det. Det var ju bara berg vid sidan om med träd som man hade liksom bara staplat upp för att få bort dem från vägen. Och elledningar och telefonledningar låg i huller om buller. Och hur var det att ge sig in i det här?
Jag var ju befriad från den eftersom jag hade fullt upp och organiserat de andra. Men de berättade ju hur det var, och jag såg ju när jag var ute också. För när jag hade skickat iväg dem på morgonen där, så var det fortsatt ju mitt planeringsarbete. Och sen när det hade gått ett tag så var jag ju också ute och hjälpte till och lotsade också. Och jag såg ju hur eländigt det var överallt ju.
Du själv berättar att du var så intensivt arbetande att du inte riktigt tog in vad som hade hänt. Men det fanns ju de som inte mådde särskilt bra den här tiden.
Och det jag märkte, det var så här efteråt, så märkte jag att de som var och hjälpte mig och även inkluderade mig då, vi var lite hjälpta av att vi arbetade med stormen. Vi såg att det var fler som hade samma problem som vi. Och sen hade vi någonting annat att tänka på. Det var jättemånga som mådde dåligt ute i byarna, och jag fick indikationer, ja, kanske inte varje dag, men ofta fick jag ut av de som var ute på ledningarna som hade träffat någon. Och då säger de det till mig, att du måste försöka ta kontakt med den personen, för han mår inte bra. Och det hände vid ett tiotal tillfälle att jag tog kontakt då med de som bodde ute i byarna och de som jag hade hört inte mådde så bra. Särskilt en gång då med en som hade en hönsfarm då, va, som jag hörde inte var pigg. Och detta var på onsdagen, jag åkte dit onsdagmorgonen efter att jag hade hört då att han inte mår bra. Och det gick inte att prata med människan då. Frun i huset, hon gråt, och han, det var ingen mening längre. De skulle ändå dö, hönorna, och han hade inget elverk. Och han hade inte varit han hade inte öppnat laggårdsdörren sen lördagskvällen, och detta var på onsdagen. Och jag försökte få honom till. Jag sa, jag fixar hit ett reservelverk. Jag fixar hit en elektriker som kopplar in det. Nej, tjänar ingenting till. Där satt jag 1,5 timme med honom. Innan han till slut då spänner ögonen i mig. Och så säger han det att, okej, sa han, men du gör det på din egen risk, sa han. Du får ta risken, sa han. Och det gjorde jag. Men sen försvann den här personen den dagen.
Där ser man, för det ordnade sig sen. Han kom ju tillbaks dagen efter när du hade fått igång elverket och du kom dit och träffade honom. Så var han så tacksam, berättade du, och allting fungerade. Så man ser ju här vikten av att man är medmänniska och kan ta tag i saker i det här läget. Nu har det gått 10 år sedan Gudrun, och när du går ut och tittar på skogen idag, nu har det ju hänt saker. Du har ju generationsskiftat till dina söner, och det du planterade efteråt, det du och dina söner planterade efteråt har vuxit upp. Hur känns det idag när du tittar på hur det ser ut?
Det känns ju förhållandevis bra. Det jag saknar är den här gammelskogen. Den skogen som jag gick och jagade i samma dag som Gudrunstormen drabbade oss. Den kan jag sakna än idag faktiskt. De här stora granarna, och man hörde hunden driva, och ja, det saknar jag. Men däremot ser jag ju vilken enorm växtkraft det finns, och hur mycket som planteringarna växer nu. Det jag kan tycka är lite sorgligt egentligen, så är det ju då att mina pojkar, de har ju mest fått hygg egentligen och sköta framöver. Här finns en del gallring och en del att hugga naturligtvis, men inte vad jag hade hoppats på kanske.
50 000 skogsägare drabbades hårt, 450 000 hushåll blev strömlösa och 12 000 av dem skulle förbli så i nästan 45 dygn. Och under stormnatten till den 9 januari förlorade minst 7 personer livet. Ytterligare 10 omkom under röjningsarbetet. Men Gudrun är ju inte den enda stora stormen som har drabbat Sverige. Även 1969, för väldigt länge sedan, så drabbade också en stor storm landet. Och en som minns det här och var med under båda stormarna, det är Ingvar Andersson, skogsägare i Okome i Halland. Han säger att han förlorade sin stolthet i stormen. Och numera så planterar han efter Kronobergsmodellen. Men vi ska börja med en återblick från stormen som alltså drog in 1969 och som sedan dess har påverkat hela Ingvars liv.
Det var ju blåst som man inte hade varit van vid tidigare. Jag jobbade på sågverk på den tiden, och vi förstod att det blåser mycket, och det fick sluta lite tidigare. När jag kom hem till gården så var min far, vi skulle förankra en gavel under livsfara. Vansinnigt jobb. Men det klarade sig, husen klarade sig. Alltså, men det var ju, på den tiden var det inte så mycket skog i Halland. Men, och det som låste ner då 69, det var grov, mestadels grov skog. Och det var ju bara hamnarbete som gällde på den tiden, och oförvägen som man var, så var det ju bara att jag hugga i här. Vinscha och plocka ut och så. Och så fick vi en liten summa för den här mängden. Det var 1000 meter som blåste ner. Jag för mig, min far fick ut ett netto på detta på 30 000 kronor. Och då hade vi inte fått betalt för jobbet, det jag hade gjort. Så det var ju en... Ja, man trodde ju inte någon sån storm skulle komma till. Men det gjorde det.
För sen planterade ni gran på samma ställe då? Och...
Sen planterade jag gran där precis på samma ställe. Och jag var jävligt noga med att det skulle vara exakta avstånd. Max 2 meter, raka rader. Jättefin kom det. Det stod som en pelarsal. 2005, nygallrat. Jättefint var det, vägarna i ordning, och stod i sina allra bästa år. Och sen kommer man upp då och får se den här planteringen ligga avbruten. Det var ju så att det var ju inte så att det hade lagt sig ner, utan det hade ju blåst av. Träna var ju så växt så pass fort, så de hade ju, det var som tändstickor alltså. Det var som en... Man har sett på filmer om kriget egentligen, bomb och stumpat sönder. Jag kommer ihåg så väl att jag sa det, att jag blev så förbannad när jag såg det. Så jag sa, du kunde ha för helvete gjort det riktigt, lagt det ner. Det var så fördärvat. Så det var bara till att vända och gå hem och sen vänta på Södra att de kom med sina grejer. Efter ett halvår kom de och sen skötte de det relativt bra. Det var alla vissa fadäser man gjorde. Men på det hela taget så tycker jag Södra gjorde ett bra jobb här. Blev några kronor över. Och nu är det planterat igen, och granarna är väl snart 10 meter höga.
Har du röjning att göra nu då?
Vi har varit en gång där. Jag försöker att få upp ett blandbestånd egentligen, både med gran och björk. Inte så att björken får liksom härska över det, men att jag har en teori att björken och granen får hjälpas åt här, utan jag är inte slavisk så att det ska vara som det var på den tiden 69, och efter när man röjde då så var det bara gran, utan nu får det bli luckor med lite björk som man liksom har lite, det kallas Kronobergs modellen där man har björk i liksom blandning. Så det ser väl rätt så bra ut nu. Det är väl vissa områden som jag har planterat med sitka som inte passade just där. Som är lite, det tycker jag är lite... Träslaget är överreklamerat, anser jag, för det här.
Nu ser du ju då, nu går du återigen visserligen lite tätt och går i skogen. Men det ser ju ändå, det växer och det lever. Men hur tyckte du, berättar att när du kom upp dit till det här som var stormfält och det såg så eländigt ut, så kände du att här går jag inte tillbaks för en ordning igen. Hur upplevde du det här, ja, att den här fina skogen bara var helt förödd?
Nej, det var ju en fruktansvärd upplevelse. Det var ju min stolthet som stod där, min svärfar som hade hjälpt mig och vi hade planerat och allting var. Det var jättefint i just det området. Det var drygt, ja, nästan 15 hektar, 10-15 hektar. Men det som var egentligen tog sen ännu värre, det var ju sen jag hade gjort i ordning detta område, huggt rent kanter och så, och när stormen Per kom. För då var det ju, då hade vi beslutat för, nu är det ju detta som är färdigt, nu kom det ju. Och då var det ju lite öppnat på sina ställen, så det tog ju ytmässigt ännu mer faktiskt. Det var nästan inte i kubik räknat så, men det var rätt stora ytor som vi sargade då i Per.
Ingen, inte ens SMHI, kunde förutspå vilken förödelse som stormen Gudrun skulle göra i södra Sverige. Och för många skogsägare så var det ett helt annat landskap att vakna upp till söndagen den 9 januari jämfört med bara någon dag innan. Nu ska vi till Räftele, Väckringe, där Håkan Josefsson bor. Så här kände han på måndagsmorgonen, första dagen som han gick ut i sin skog efter Gudrun.
Och det var ju som man hade ju varit så fokuserad på det här med att få igång produktion och allting sånt under själva stormdygnet. Så måndag var den första vardagen som vi kunde ut och titta i skogen. Och jag blev ju chockad över det man sa. Alltså man hade inte förstått vad som hade hänt, utan man var så fokuserad på att lösa problemen allt eftersom de kom. Så att det första vi var ute och tittade så blev man ledsen och man kunde inte ta till sig det här riktigt.
Du berättade att du gick först till ett stycke och sen kom du hem och berättade för Victoria vad du hade sett. Och vad sa du till henne?
Jag trodde ju, det är ju så när man har sett skog och man är skogsägare, så tror man ju inte att det här är sant. Och ja, trodde ju inte att det här hade inträffat, utan man var som i någon dröm, och sen när man fick se allt det här så trodde man ju sen inte heller att det här skulle kunna gå och röja upp, utan man trodde ju, jag såg framför mig träna som vissnade och barken trillade av och ja, de var inget värda.
Det här är ju, du bor ju på din föräldragård, så du har ju varit här sen, gått i skogen sen du var barn.
Ja, när jag kom till skogen och fick se det här så kände man ju inte igen sig. Alltså man hade ju gått där som liten och man kom in 50-100 meter i skogen så kände man inte igen sig. Jag hade gått där sen jag var liten och det var ju någonting som man aldrig kunde drömma om.
Du sa, vi vet ju att det var många maskiner som kom ner. De kom ju både från norrifrån och från utlandet och hjälpte till att röja upp i skogen här. Och du sa att det tog inte så lång tid innan ni fick maskiner hit till Räftele.
Nej, vi hade tur. Det var en finsk maskingrupp som kom och den kom nog efter en månad ungefär. Och vi hade då tur i den här byn eftersom alla var anslutna till Södra Skogsägarna. Och vi hade ju de här maskinerna då runt om och jag kände den här killen som var avverkningsledare. Så vi flyttade maskinen runt till olika skogsägare. Vi fick kartor och en del blev fel och en del blev rätt. Men vi fick skogen uppröjd och vi är oerhört tacksamma för detta.
Mm. Hur många hektar handlar det om här? För sen var ni ju tvungna att få den planterad också.
Vi hade nog mellan 20 och 30 hektar som blåste ner. Sen är det ju så att många av de här bestånden blir ju skadade som vi har fått ta ner sen. Alltså man har fått hugga rent kanter och det har dött trä i kanterna och så. Men vi hade tur för vi beställde plantering. Vi kunde inte göra detta själva utan vi beställde markberedning och plantering. Och idag står skogen och vi har röjt den så att livet går vidare.
Efter en sån här katastrof så går ju ändå livet vidare. Och så här 10 år efter stormen så restes för några dagar sedan en minnessten i Unnaryd över stormen Gudrun. Vår reporter Kerstin Davidsson var på plats.
Lennart Nilsson, ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse. Du var ordförande i LRF Halland när stormen Gudrun blåste in här för 10 år sedan.
Ja, det stämmer.
Vad är din upplevelse?
Alltså först så, jag bor ju på slätten och vi blev ju drabbade med plåtar som ramlade ner och allting. Men det var ju liksom vidden av vad det verkligen var. Det fick jag ju inte, det tog ju många dagar att uppfatta och bland annat så vi fick ju inte tag på vårt folk här inne i Hylte kommun på telefon. Så på tisdagen efter stormen så satt jag mig i bilen och körde hit upp. Och det var ju en upplevelse för dels så gick det ju inte att köra överallt fortfarande på tisdagen. Men också när man kom hit upp och såg alla som var engagerade och var ute och högg. Och jag hade satt målet till kommungruppsordförandens råd och där var ett gäng som var hemma och fikade precis när jag kom. Vilket jättejobb de la ner, det var imponerande.
Vad tycker du är den lärdom man kan dra för LRF-organisationen utav den här händelsen?
Så det är ju vikten av det lokala engagemanget och att vi finns överallt. För hade vi ju inte funnits på plats med våra lokalavdelningar och stödgrupperna till E.ON så hade ju det troligtvis tagit mycket längre tid att hantera det här. Och det är ju viktigt för oss själva också att vi kommer igång. Alltså, många är ju inte bara skogsägare utan man har djur också. Mjölkbilen ska komma fram och ström och allt annat.
Mm, vilka konsekvenser fick Gud för samhället och hur rustat är Sverige för en liknande naturkatastrof igen? Du Camilla, du ringde upp en myndighet som har koll på det här.
Mm, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, även kallad MSB. Och jag pratade där med Magnus Johansson som jobbar på enheten för lärande av olyckor och kriser. Och så här säger han om konsekvenserna efter Gudrun.
Det hänger ihop med den här väldigt, väldigt massiva träfällningen som man aldrig har sett förut. Och de största skadorna som inträffade var ju på elnätet. Och det är ju där som flest utredningar i efterhand har gjorts. Och det är också där som mest har hänt i efterhand.
Vad är det till exempel?
Ja, exempelvis så, alltså, när det gäller sådana här stora händelser som Gudrun var så får det en effekt inom hela samhällsapparaten. Vilket inte riktigt är fallet annars om det är mindre former. Så i det här fallet så innebar det ju att man på riksdagsnivå satte en annan press på elbolagen att stormsäkra sina nät än vad man har gjort sedan tidigare. Och det har ju inneburit att de här bolagen har fått, jag tror de har fått satsa 50 miljarder kronor på att gräva ner ledningar helt enkelt. Och det har ju fått den effekten förvisso att händer någonting liknande igen. När det gäller antalet stormfällda träd så kommer vi inte få över 700 000 hushåll utan el, även om det kommer bli tusentals hushåll som blir strömlösa fortfarande. Då. Så att Det är en förbättring åt rätt håll, får man väl säga.
Men hur skulle du säga då att beredskapen för en storm har ändrats i Sverige sen Gudrun?
Han är mer förebyggande och proaktiv och det gör man på olika sätt. När det gäller exempelvis järnvägsaktörerna går de ju numera ut och ställer in avgångar i förväg när de får en klass 2-varning åtminstone från SMH. Därför att de vill undvika att få tåg stående ute på banorna så de måste evakuera och hantera då under svåra förhållanden. Elbolagen förbereder sig på ett helt annat sätt med folk som de har i jourpooler. Vi har det här med tjänsteman i beredskap som är mer utvecklat inom olika organisationer nu jämfört med hur det var innan. Vi har något som heter samverkanskonferenser som MSB bland annat engagerar sig och som syftar till att hjälpa till och samordna allt som måste göras i efterhand.
Men det här proaktiva arbetet, hade man kunnat sätta in det i förebyggande syfte? Hade man kommit fram till det, tror du, om inte Gudrun hade inträffat?
Det är möjligt att vi inte hade kommit lika långt utan stormen Gudrun. Det behövs sådana väckarklockor för att driva säkerhetsarbetet framåt. Tyvärr är det så. Alltså man kan ju prata om att man dels bygger upp framtidsscenarier på olika sätt och försöker tänka ut vad som är värsta möjliga sak som kan hända. Och så kombinerar vi det med sånt som vi vet har hänt och de erfarenheterna vi har ifrån det. När det väl sen kommer till åtgärder som man bland annat på politisk nivå ska besluta om så väger det där som har hänt mycket tyngre. Vi ser det. Så det är drivande i säkerhetsarbetet. Att vi har händelser ibland som går utanför det normala.
Ja, nu har vi hört några berörda skogsägare. Men frågan är ju då, när kommer nästa stormen Gudrun? Anna?
Ja, det är ju omöjligt att veta då. Bara förra veckan så drog ju stormen Egon in över södra Sverige. Och tack och lov så verkar inte skadorna bli alls lika förödande då som efter Gudrun. Men det man kan se på statistiken är ju att det är ganska vanligt med januaristormar och att skadorna kan bli som värst då när det har varit så här mild vinter med okärad mark.
Mm. Och förra året så var ju faktiskt det varmaste året som hittills har uppmätts på jorden. Och kan man då tänka sig att det här kommer att påverka? Vad tror du?
Ja, liksom enligt klimatforskare och så kan kyla och tjäle då hjälpa träden då att stå kvar. Så om det blir mindre kyla på vintern och mildare vintrar så då kan det ge också stora stormskador framöver.
Mm. Vi får se alltså. Och vill man läsa mer om Gudrun, då tycker jag att man ska kolla in vår specialtidning som Skogsland har gett ut ett helt nummer av Gudrun. Det är nummer 3. 2015 för i år. Och på vår webb har vi också artiklar om Gudrun såklart. Och man kan också följa oss i sociala medier och om man inte vill missa något det vi gör. Då finns vi på Facebook, Twitter och Instagram och vi heter Land Lantbruk.
Mm. Och vill du berätta hur du upplevde Gudrun eller om du har tips eller andra uppslag till oss så mejla oss gärna på lantbrukspodden med 2D @landlantbruk.se.
Mm. Och vi ska säga också att reporter i det här programmet, det var Marie Henningsson och Kerstin Davidsson.
Och nästa avsnitt av Lantbrukspodden kommer den 29 januari. Då blickar vi in i framtiden. Missa inte det.
Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsras av Agrolkortet. Kortet för dig som gillar rabatter. Agrolkortet ger dig bland annat rabatter på OKQ8, Prime och Statoil. Vi tycker det är Sveriges bondförnuftigaste kort, men vi vill inte vara påstridiga, bara plantera en tanke. Läs mer och ansök på agrolkortet.se.